tenk bare dra en sån här story. Alltså, hemma har vi Nybybruk och jag var ordförande i den socialdemokratiska föreningen och försökte verkligen i Torshälla, försökte verkligen få bra kontakt med alla möjliga organisationer, bland annat den fackliga organisationen på Avesta Sheffield, vilket hade bra, väldigt bra kontakt med, dessutom väldigt bra kontakt med Erik Blomgren som hade ju slutat vara pensionär, men hade ju fortfarande kontakt med honom på fackklubben där. Jag visste att det var på gång att koncernledningen ville lägga ner Avesta Sheffield. Samtidigt skedde då i augusti det här året, att var 1987, ett utsläpp, alltså en sorts klor som släpps ut ifrån det här. Va. Som, det var ju inte farligt den här gången, men ändå. Det visat vilka risker det kan vara med en sån här verksamhet. Och på andra sidan ån i Torshälla så låg alltså Krusgårdsskolan. Miljöpartiet gick ut och sa så här att ja, det visar att det är väl lika bra att vi lägger ner den där industrin. Utav en händelse så höll jag på med ett miljöseminarium i Vingåker på uppdrag av kommunen och LO-facken, eller facken i Vingåker. Och då hade jag kontakt med en forskare som heter Brorsson efternamn, jag kommer aldrig ihåg vad han heter förnamn, men och vi satt i Västerås och förberedde det här seminariet och då sa det att i tidningen här så går man alltså utifrån Miljöpartiet och säger att man borde lägga ner det här. Ska vi inte ta upp det här i tidningen? Ta kontakt med tidningen Folket om det här. Så det gjorde vi, va? Och då hävdade jag att jag vill inte ha ett nytt Murmansk. Alltså för att lägga man ner bara en verksamhet så finns det också risker med det, va? Och då säger jag, jag vill inte ha ett nytt Murmansk. Den här brorsen la också ut texter kring det här alltså. 10 år tidigare hade miljöministern varit på besök också i Torshälla, precis vid Krusgårdsskolan. För det hade hänt samma sak. Men då hade det varit en opinionsbildning ifrån faktiskt barnen till de som arbetade på Nybybruk också, som gick på Krusgårdsskolan. Och där uppmärksammades av miljöministern. Och på en konferens som jag var på samma år i Strängnäs, en större konferens som LOs forskningspolitiska utskott höll, så var en kille från arbetsgivarföreningen då som hade någon sorts fyrkantig bild av intressenter kring det här och menar på att ja, det är inte så lätt det här med miljöfrågor ungefär, va? Lite pekpinnartat. Men då berättade han en story med barnen som reagerade. Hur stämmer det in i den här fyrkantiga bilden som du försöker förmedla? Och det stämde naturligtvis inte in, alls in. Va? Utan det här är mer komplicerat och det som också gör att många ska röra nå sig till miljöfrågan. Hur ska man ställa sig till det här? Och det här med arbetarhistoria och miljöhistoria hänger ju faktiskt ihop väldigt mycket. Och idag är vi tystna på arbetsplatserna. Och försvagade fackliga organisationer och försvagade arbetslivsforskning och annat. Hur blir det här stället så här? Välkommen.
Tack så mycket. Jag ska berätta lite grann om, går det bra så här utan mikrofon? Det får hojta till om vi ska använda den. Jag tycker det är bättre att använda röstresurserna om jag kan. Jag ska berätta lite grann om hur jag kom in på detta. Det är så att jag började intressera mig för arbetarhistoria i slutet av 1970-talet. Och det beror naturligtvis på att jag kommer från vad ska jag säga, en arbetarsläkt i Malmö. Och den delen av Malmö där socialdemokratin var väldigt stark under hela min uppväxttid. Hade över 65% av rösterna. Så rörelsen fanns liksom överallt. Så det var naturligt för mig när jag skulle börja forska själv. Jag utbildade mig först till lärare, men jag skulle börja forska själv att det blev arbetarhistoria. Och sen träffade jag då Lars Olsson som jag, vi nämnde tidigare, som var, blev min handledare och som mycket starkt drev frågan om att vi kan inte bara hålla på med detta i, på universitetet, utan vi måste alltså förankra forskningen ute på arbetsplatserna, i fackföreningarna, och försöka upprätta en dialog helt enkelt. Därför det är så att, att alla människor som har en erfarenhet av arbetslivet har någonting unikt att förmedla, att berätta från sina upplevelser som vi inte kan läsa oss till som akademiker. Vi kan kanske lite andra saker, vi kan kanske handskas med statistik och vi kan skriva och vi vet hur man hittar i arkiven och så, men det finns mycket som man inte, vi aldrig kan läsa oss till. Utan i den här dialogen då, medan människor som utforskar sin arbetsplats till exempel, eller sin fackförening, och oss akademiker, så kan det komma något nytt som vi inte kan åstadkomma på annat sätt. Det var hans tanke, va? Och det, vi var ett antal forskare som blev väldigt fascinerade av detta och som började arbeta på det här sättet. Och det var så alltså det arbetshistoriska seminariet kom till som en mötesplats mellan, vad ska jag säga, akademiska forskare och grävlärd och ståforskare. Och vi gick in i olika sådana här grävlärd och ståprojekt. Och så småningom, det jag håller på med nu, Centrum för arbetarhistoria, det är liksom en avknoppning av allt detta. Där vi försöker arbeta på det sättet. Vi har flera sådana här grävlärd och ståcirklar igång till exempel. Som vi går in i, eller forskningscirklar som vi kallar det för. Problemet är kanske det att vi finns i södra Sverige. Men vi vill gärna, och det är därför vill jag börja med detta, vi vill gärna ha verksamhet i hela Sverige. Så att har ni någon tanke om någon cirkel eller någonting sånt, så kan vi gärna ställa upp som resurspersoner. Och det gör vi utan att det kostar någonting. Vi kan ju inte komma varje gång om det är uppe i Eskilstuna, men vi kan kanske komma någon gång ibland i alla fall. Så sprid gärna detta och det står ju lite mer om det i den här folien. Och jag ska bara säga det också, att vi håller på med en databas över alla sådana här grävlärd och ståcirklar som har överhuvudtaget bedrivits i Sverige. Mats Isaksson som Göran känner väl och som kommer sen och föreläser, han har räknat ut att bara om man tittar på ABF, cirklar i ABFs regi, så är det förmodligen mer än 100 000 människor som har deltagit i sådana här cirklar i Sverige från 70-talet fram. Så det är en folkrörelse, men den är inte dokumenterad ännu. Mycket av det man, material man arbetar fram, och det kunde vara intervjuer, det kunde vara berättelser som deltagarna skrev ner och mycket annat. Mycket av det ligger kanske på vindar idag eller i källar, och vi försöker liksom spåra upp det. Så man via vår databas kan lägga upp det. Jag kan komma tillbaka till det sen om vi får tid. Men hur kom jag då in på detta med miljö? Jo, jag skrev en avhandling om Kockums mekaniska verkstad i Malmö, alltså varvet. Och i samband med att jag börjar, nu skriver jag om den äldsta tiden, men i samband med att jag börjar med den här forskningen så blev jag också involverad i en sån här grävlärd och ståcirkel med metallarbetare i Malmö. Och tack vare att jag fick den här kontakten med varvsarbetare bland annat, så kunde jag förstå saker som jag inte hade kunnat läsa mig till när jag skrev min avhandling. Så att redan där upptäckte jag hur viktigt detta var. Så då, när jag höll på med det här avhandlingsarbetet, jag började på 1980-talet, så blev jag tillfrågad om jag ville skriva en artikel tillsammans med Lars Olsson om arbetsmiljö. Och de som frågade var Metall, Industriarbetarförbundet. Så, därför att Metall skulle fylla 100 år. Metall bildades 1888, och den här skriften vi skulle medverka i, den skulle alltså komma ut 1988. Så jag och Lars Olsson, vi skrev om arbetsmiljö. Och det var liksom min första kontakt med hela det här materialet som fanns och finns på Metalls arkiv i Stockholm. Och vi fick också kontakt med ombudsmän som höll på med detta och så. Sen några år senare så blev jag tillfrågad om jag ville vara med i en historikgrupp som Metall har. Och tanken var att man skulle skriva den femte bandet i förbundets historia. Och då fick jag frågan om jag ville fortsätta med att skriva om arbetsmodellen. Och det gjorde jag. Men det femte bandet, det gick fram till 1981. Så nu håller vi på med det sjätte bandet. Det har gjort det många år. Texterna har egentligen varit färdiga rätt länge, men vi väntar fortfarande på någon. Så jag hoppas att det kommer ut i år eller i början av nästa år. Det sjätte, och det blir det sista bandet. Men jag fortsätter alltså att skriva om arbetsmiljö. Det blir det sista bandet, för sen blir ju Metall en del av IF Metall. Och då är det ett annat förbud, så att säga. Räknar man det som. Så det här blir sista bandet. Men jag har alltså levt med de här arbetsmiljöfrågorna i väldigt många år som forskare. I den här historikgruppen så har vi varit runt i hela landet. Bland annat så ja, tack. Daniel, ja, tack. Bland annat här i Eskilstuna faktiskt. Vi hade ett fördagarsmöte här för ett antal år sedan. Nåväl, men så att jag har liksom hela tiden funderat över detta med arbetsmiljö. Och min mentor då, och handledare Lars Olsson, han skrev tillsammans med en annan forskare som idag är professor i Lund, Lars Egren.
Tack.
En liten betraktelse över arbetarhistoria. Detta är 1991, men det är ganska nyttigt att ta fram den, därför att man kan undra vad det som har hänt sig dess egentligen. Och då menar de att det fanns sex olika spår inom det man kallar för arbetarhistoria då. Och då menar de forskningen på universiteten. Jag vet inte om, ja, förindustrialiseringen, det är alltså, vad ska jag säga, tidigare arbetarhistoria. Arbetsprocessen, ja, det handlar om hur arbetet bedrevs, kan man säga. Själva produktionsprocessen, men vilka olika specialiteter och yrkeskategorier som fanns, och vem som gjorde vad, och hur man delade upp arbetet och så vidare, och hur det förändras. Braverman-debatten, vet du vad det är? Är det någon som känner igen det namnet? Det är ingen som diskuterar det idag.
Harry Braverman.
Han var en amerikansk forskare, var han inte egentligen, utan han skrev i alla fall en bok som där han menar att arbetet är på väg att degradera. Alltså blir allt mindre värt. Och att varje arbetare får liksom bara göra en allt mindre del. Hejsan, hej. En allt mindre del av hela produktionen. Nu är det mycket, mycket omdiskuterat och vi ser det inte så idag. Men så, det är så att det kostar mycket bättre. Så man har maktrelation och facklig organisering, könsarbetsdelning eller genusarbetsdelning, alltså mellan kvinnor och män. Från bråkighet till följsamhet, alltså kulturella perspektiv, som diskuteras väldigt mycket. Men så finns det också en punkt här, arbetsmiljö. Problemet med det, den sammanställningen, det är att det var inte särskilt mycket forskning kring arbetsmiljö. Man tittar på historiska avhandlingar och annat som forskarna höll på med, så var det ytterst få som höll på med. Lars Olsson själv, han skrev om typograferna till exempel, typografernas arbetsmiljö.
Förlåt, vi får kopia på det här sen. Vi kan få...
Vi kan göra det. Men jag har inte så mycket tips, säger du, utan det är bara några saker. Men i alla fall så skrev han då om typografers arbetsmiljö och blydamm och att de inte blev så gamla och så vidare. Och det fanns en del andra som har skrivit, men det var inte mycket. Och sen efter det så har det inte varit mycket heller. Därför att man kan säga så här att av alla arbetslivsforskning och arbetslivsforskning som har bedrivit, så är det väldigt få som faktiskt har tittat på just arbetsmiljön. Ett lysande undantag är Mats Isaksson, som vi nämnde tidigare, som har skrivit. Han skrev en bok om Hedemora verkstäder. Han skrev två böcker, men den ena handlar om arbetsmiljön. Han skrev en liten bok som heter Alla dessa arbetsdagar, tillsammans med en annan forskare där det också finns om arbetsmiljön. Så han har gjort det. Han är också med i den här historikgruppen som jag är med i på Metall, där han skriver om hur man organiserar arbetet. Så han kommer ju in på arbetsmiljöfrågorna där lite grann också. Men i alla fall, så det funderar jag länge över. Hur kan det komma sig att det är så att så få som är intresserade av detta? Det finns naturligtvis några till man kan räkna upp, men på det hela taget ganska lite. Sen så börjar jag då i början av 2000-talet att intressera mig lite grann för miljöhistoria. Alltså inte bara arbetsmiljön utan den fysiska yttre miljön. Och det var egentligen mest därför att jag fick en doktorand som skulle skriva en miljöhistorisk avhandling. Och jag följde med honom på olika konferenser runt omkring i Europa. Den första miljöhistoriska konferensen hölls i Skottland 2001. Jag följde med dit och sen följde jag med till en konferens i Prag och en konferens i Umeå. Och en konferens i Paris. Och det som slog mig, och så hade vi en världskongress också faktiskt i Köpenhamn. Och det som slog mig, det var nästan ingen, vi kanske skärpar till det ännu mer, inte nästan ingen, utan ingen intresserar sig för arbetsmiljö överhuvudtaget. Och det tyckte jag var väldigt märkligt och anmärkningsvärt. Hur kan det komma sig att i det här stora liksom, miljöhistoriska fältet att ingen egentligen är intresserad av arbetsmiljö? Och då började jag fundera på, kan man inte koppla ihop det här på olika sätt? Det finns undantag naturligtvis. Och det finns en av de bästa böckerna som handlar om miljöhistoria som har kommit på överhuvudtaget. Den är skriven av en amerikan som heter John McNeill. Och den heter Någonting är nytt under solen. Där skriver han till exempel om brittiska gruvbolag i Spanien som utvann koppar. Med stora konsekvenser för djur och växter. Han skriver att malmen smältes in till gruvorna i det fria på stora höga träkål som dränkte trakten omkring i svavelsyrehaltigt regn. Och gruvarbetare och bönder gick tillsammans då mot gruvägarna, strejkade och med följd av att 45 personer dödades. Detta är slutet av 1800-talet, så det är ganska länge sedan. Men det var dramatiskt i alla fall. Och då menar han då jag skriver då om att hela samhället liksom förenade sin kamp mot gruvägarna. Så att han har några sådana exempel. Han har då skrivit till exempel om Fordismen och arbetskraftsmigrationen och arbetarmotstånd i sin bok också. Men trots att han gör detta så finns det ytterst få kopplingar i hans text mellan den yttre miljön och arbetsmiljön. Han skriver till exempel så här, citat: en stor källa till markförorening var brytning, smältning, förädling och bruk av metaller som bly, kadmium, kvicksilver och zink. Och att dessa även i små doser, skriver han, är farliga för mänskligt och annat liv. Så han visar på många exempel på industriella utsläpp och vad de hade för miljökonsekvenser och så. Han har ett stort kapitel om luftföroreningar. Och där skriver han att lungsjukdomar stod för nära en fjärdedel av dödsfallen i Storbritannien. Från 1830-talet och sen fram, ungefär 100 år fram. Och att de här sjukdomarna ofta förvärrades eller orsakas av luftföroreningar. Men, men det finns ingenting i hans text om att arbetare utsattes för stendamm eller kol eller metallsubstanser och så att säga, fick lungsjukdomar på sin arbetsplats genom det arbete de bedrev. Det skriver han inget om. Och när han skriver då om till exempel fordismen, alltså ni vet, löpande bandet och den typen av liksom arbetsmiljöer och vi talar om taylorism, alltså ett utstuderat sätt att liksom då dela upp arbetet och studera varje del vetenskapligt för att få ut så mycket som möjligt av varje arbete med nya ackordssystem och sånt. Han skriver om detta, men han skriver då inte hur detta påverkar arbetarnas hälsa. Och det kan man också faktiskt kritisera arbetarhistoriker för, därför att det här med arbetsprocessen, andra punkten här. Det finns väldigt mycket som är skrivet om hur arbetet gick till, hur man delar upp arbetet, vilka arbetsuppgifter män gjorde, vilka arbetsuppgifter kvinnor gjorde och så vidare, och hur allt detta utvecklades. Men det finns inte särskilt mycket om hur detta faktiskt påverkade arbetarna. Hur det slet ner dem. Det finns naturligtvis en och annan vad ska jag säga, mening om det, men inte många undersökningar egentligen. Stress i arbetslivet som det här ger upphov till, belastningsskador och så vidare, lösningsreformer. Så att den här mäkningen då som jag nämner och som jag ser väldigt mycket upp till, jag har träffat honom också, en liten sån här anekdot. Han var på den här konferensen, avslutade konferensen och sammanfattade. Vi hade hållit på flera dagar då. Så står han där och säger att detta är mitt livs näst svåraste uppgift. Min svåraste, det allra svåraste är att försöka få mina barn att gå och lägga sig på kvällen. Det här var liksom det näst svåraste. Ja, men så att jag är inte jättekritisk mot honom, för han är mycket bättre än de flesta. Men till och med den som är bättre än de flesta har stora brister när det gäller att skriva om arbetsmiljön bland de här miljöhistorikerna. Vad är hur är det då med miljöhistoria? Ja, det är ju en ganska ung vetenskap på sätt och vis. Man kan säga att det var framförallt på 1970-talet, ja det är ungt i det här sammanhanget. Arbetarhistoria är ju egentligen mycket äldre. Men på 70-talet så var det ju så att miljöfrågorna fördes fram i politiken. FN hade sin miljökonferens i Stockholm till exempel. Och det hade kommit ett antal sådana här skrifter som larmar om olika miljöproblem i slutet av 60-talet, eller jag tror i början av 60-talet kom. Till exempel Rachel Carlsons bok Tyst 2, som var en sån som fick ett enormt genomslag i massmedia och så. Och den blev en bestseller. Så att och på 70-talet så fick vi också miljörörelser, så olika organisationer som bildades för att kämpa för en bättre miljö. Antikärnkraftsrörelser och så vidare. Det fanns alltså mycket. Det var mycket som bubblade just på 70-talet. Så att då kan man säga att miljöhistoria börjar dyka upp också bland en del historiker. Och inte bara historiker, utan det var faktiskt också en del naturvetare och andra som ägnade sig åt det. En av de första riktigt bra böckerna som skrevs om luftföroreningar i London till exempel, skrevs av en kemist som heter Peter Kronberger. Men den är jättebra. Som en historieundersökning så är den jättebra. Men i alla fall, Det betyder också att det fanns alltså en stark, bland de här miljöhistorikerna, ganska stark, jag ska säga, starkt engagemang för miljön. Alltså man länkar in det i någon sorts politisk verksamhet ofta. Och det kan kanske också förklara en del av att de här miljöhistorikerna var väldigt intresserade av den yttre miljön och naturen. Men kanske inte så mycket, men de hade inte direkt den här anknytningen till arbetarrörelsen kanske. Som arbetare i Stockholm hade. Det var liksom en annan, man hade en annan bakgrund och lite så i många fall.